Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej Anders Berring, välkommen till 4 meter.
Tack så mycket, tack Fritte, välkommen du också. Jag har redan sänkt en gin och tonic.
Fy fan vad bra, det är helt rätt. Alltså, kan vi inte skapa magi nyktra så får vi göra lite bladiga helt enkelt.
Ja. Så jävla gott.
Och det är en sån här helg som inbjuder till fylleri också. Så här Valborg, 1 maj.
Precis, jag löd det där rådet... Det här klassiska Instagram-rådet, stopp, jag ska vara nykter på Valborg för att inte vara bakis på 1 maj. Det löd igår, men då klev jag på idag istället.
Ja, precis.
Eftersom det var corona.
Stopp. Varför vara nykter på Valborg när du kan vara full både idag och imorgon?
Verkligen. När jag var liten
men
så...
Men det var en liksom hemsk tid när arbetarklassen trodde att den måste vara nykter för att det skulle hända något.
Ja, fast arbetarrörelsen var nog väldigt mån om att de med de egna leden höll sig nyktra, för det var ju liksom problemet för det stora flertalet av proletariatet, alltså fram till slutet på 1800-talet, var ju enormt fylleri liksom. De var ju slavar under flaskan. Har du inte läst Mina drömmar stad och Per Anders Fogelström?
Jo, det har jag gjort. Men sen finns det ju då vissa som hävdar att just det där, alltså alla de här liksom sägningarna om att Sverige höll på att drunkna liksom i brännvin och brännvinseländet. Alltså riktigt så farligt var det faktiskt inte, även innan då brattsystemet och motboken och allt det där. Utan att det är klart att det fanns problem, men det fanns ju också folk som ville göra det till större problem än vad det verkligen var. Så jag tycker att man ska ta det där med en nypa salt och citron. Barappa, barappa, pappa. Tequila.
Det är roligt. Ska vi döpa om den här podden till salongskommunisten och realistlibertarianen?
Ja,
den realistiska libertarianen och den liksom romantiska kommunisten.
Ja, just det. Salongsbolsjeviken och den lilla fega folkpartisten.
Vi döper om den till Salongsbolsjeviken och Ola Ullsten. Du är Ola.
Så här, Salongsbolsjeviken featuring Ola Ullsten. Ja, jag skulle säga att jag höll ganska lite med den gamla folkpartismen att göra. Folkpartismen är ju också per definition mot alkohol.
Ja, det är den.
Så att jag skulle vilja säga att döda folkpartismen skulle jag vilja säga.
Skulle du verkligen vilja det?
Ja, skulle jag döda folkpartismen?
Den är död.
Den är död. Ja. Skönt. Ja. När man sitter och så här hatar det ullhåriga noshörningen och så berättar någon för att du, den är utdöd sen 10 000 år och så. Åh, fy fan vad gött.
Det kan vara som...
Om jag har gått omkring och hatat den ullhåriga noshörningen.
Det kan ju vara så att du gått runt och hatat den ullhåriga noshörningen. Eller mammuten. Fan, bara inte mammuten gick runt och tog plats. Och sen så hatar man dem.
Ullstenshåriga noshörningen.
Ja, men sen så säger någon så att den har varit ute i 10 000 år. Då kan det ju vara så att fan vad gött. Det kan också vara så att hatet vänds inåt och så får man en knut i nacken. Va? Alltså det är så passivt aggressivt av den ullhåriga noshörningen att ha varit utdöd i 10 000 år. Den har bara legat utdöd och myst när jag har gått och närt mitt hat.
Vidrigt.
Ja.
Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning av mig. Fyra meter.
Du Fritte, något som inte är vidrigt. Det är den här kärleksaffären ständigt pågående kärleksaffären mellan dig och mig å ena sidan och våra patrons å andra.
Ja.
Jag vill bara som ett exempel så här, eftersom det är jag som modererar Patreon-sidan och får alla notifikationsmail, så kan jag bara säga så här, att Martin Östman den här veckan bestämde sig för att höja sitt stöd från $2 i veckan till $5 i veckan.
Helt fantastiskt.
Det är så jävla vackert. Där har han gått runt och känt, hur ska jag kunna ge de här två männen lite kärlek? Jag höjer från 2 till 5. Det är mer än 100%, det är en 150% höjning.
Mm. Så otroligt vackert. Det är en höjning som svensk vårdpersonal borde få.
Precis, där. Precis. Då skulle jag tänkte säga så, därför kommer Martins höjning nu att gå till svensk vårdpersonal. Då känner jag så här, vad otroligt administrativt komplicerat det blir.
Ja, det blir stökigt om det ska börja gå till olika undersköterskor i Kalix och så.
Med $3 i veckan, det är 30 spänn i veckan. Mm.
Men kärlekshistorien mellan oss två och Martin Östman, det är den enda sanna romcomen man behöver. Ja,
den är vacker.
Eller
hur? Den måste
romcom mellan tre män. Ja,
verkligen.
Ben och Gunnar och Martin.
Och sen så har vi fått en ny Patreon.
Yes.
Och gissa vem det är. Du kommer att trilla det av pin. Du kommer sitter du ner och säger.
Ja, då tror jag att det är Johan Bernevalls brorsa Oskar Bernevall.
Nej, det är inte det. Utan honom har vi fortfarande kvar. Nej, den som den här veckan har gått in på patreon.com/4meter för att välja att bli en månadsgivare, en veckogivare. Det är Fredrik Nyström.
Wow, ja. Fredrik Nyström?
Ja.
Det är helt otroligt.
Ja. Fredrik Nyström.
Äntligen har vi någon på Häckens kansli.
Vad sa du?
Äntligen har vi någon på Häckens kansli.
Hisingens Fredrik Nyström har nu valt att...
Hisingens... vad heter han nu? Per Schlingman.
Hisingens Per Schlingman.
Ja, men han jobbar med marknadsföring på Häckens kansli.
Fredrik Nyström.
Han lägger ut så små snuttar på Insta och Twitter och sådär när Häcken ska pusha för någonting.
Då är det Fredrik,
han har fått mycket mer att göra nu när Häcken har fått ett damlag också.
Ja, precis. Men du, hur hamnade han där då?
Han gick Göteborgs universitet. Gick han på ekonomihögskolan där, eller vad heter det? Ja, Handelshögskolan heter det i Göteborg.
Finns det en filial till Handelshögskolan i Göteborg?
Om det är en filial.
Finns Handelshögskolan i Göteborg?
Ja, Handelshögskolan är en jag menar, om det är säkert en del av Göteborgs universitet, men den heter Handelshögskolan och det är väl en, jag skulle tippa att det är en fakultet under Göteborgs universitet. Eller men, också en fristående.
Ursäkta, jag måste bara flika in. Fattar du den grejen i en Djursholmsfamilj? Ja, nu har det kommit in på Handelshögskolan i Göteborg. Jaha.
Ja, precis.
Det lär ju vara lite lägre intagningspoäng till Handelshögskolan i Göteborg än i Stockholm.
Det lär ju vara. Eller? Men jag tänker att Göteborg är ju en så här... På många sätt, alltså även om Stockholm är Sveriges huvudstad, så Göteborg är ju en gammal, verkligen en industri- och redarstad och med liksom stolta företagaranor. Så jag tänker mig att det är ganska kingigt också. Jo.
Men kan man inte säga att Stockholm gamla pengar, Göteborg nya pengar?
Jo, om det är nya pengar mer än 1600-talet.
Ja. Ja, det menar jag.
Såklart. Ja.
Om det gör att min tes stämmer, ja. Då är det så.
Ja, precis.
Då,
nej, men sådär. Men Fredrik, vad heter han? Fredrik Nyström?
Ja, det är Fredrik Nyström.
Ja. Fredrik Nyström är uppväxt under enkla förhållanden. Mm. Och enkla förhållanden menar jag då radhusområde i någonstans i Partille.
Mm.
Med två yrkesarbetande föräldrar med liksom någon slags lättare eftergymnasial utbildning.
Mm.
Alltså hans pappa hade liksom gått så här 4 år teknisk typ och jobbade som typ någon sån här driftschef på ett företag.
Men då hade han också gått
hans mamma var förskollärare.
Ja.
Så hon hade gått någon typ av gymnasial.
Jag fattar. Alltså hur definierar du lättare? Är det så att det är en treårig? En 2-3-årig?
Nej, men alltså precis. Lite så här. Inte så att det är ingen tung akademisk utbildning. Så.
Nej.
Men där växte han upp med två syskon under väldigt trivsamma förhållanden. Mm. Och när det var dags att gick ekonomiskt program på gymnasiet och när det var dags att välja till universitetet, då kände han att ekonomi, jag ska fortsätta på det spåret.
Mm.
Kom in på Handelshögskolan och där började han umgås med massa Alltså så här, folk gick omkring kanske en vardag med klubbbläser. Mm. Och han kände, vad fan är det här? Vad fan är detta för någonting? Så han liksom började umgås med så här, folk som heter Didrik och åkte till Marstrand och festade och så här. Mm. Han kände, vad fan är det här för någonting?
Känner att han driftade bort ifrån sig själv liksom?
Ja, men under några år så kanske det blev att han blev lite för stekig för sitt eget bästa. Att han tappade bort sig själv lite grann. Och att hans föräldrar liksom kände inte riktigt igen honom när han kom hem.
Nej. De märkte att de här liksom klassiska friluftsfrämjandet värderingarna som de hade försökt att uppfostra honom med. Plötsligt så blev det liksom inte lika självklart för Fredrik att man grillar inte på en öppen berghäll. Utan han tyckte så här att är man i Bohuslän och grillar så får man väl grilla där. Alltså.
Ja, precis. Precis. Ja, ja. Nej, men det var liksom inte funkar ju inte med en innebandyklubba julklapp längre, för han vill ha en mahognybåt nu istället. Så det blev lite
Fredrik, så här, Fredrik, har du lämnat in önskelistan? Jo, då fastnar den ner där. Det är en grej bara. Han vill ha en mahognybåt.
Precis. Men efter några år på universitetet där så hittar han väl sin egen väg där han, ja men han skämdes inte för sig. Han umgicks med, han var väl ganska bra på att umgås med redare på redares vis och på innebandyspelare på deras vis. Ja. Helt enkelt. För att citera vem det nu var. Carl Fält.
Ja, han talade med bönder på
bönders vis. Ja. Och med de lärde på latin.
Ja. Vem är det han menar då, Carl Fält? Är det Karl den 12:e eller? Var det inte Karl den 12:e som var så jävla bra på att snacka med alla, eller? Har jag blandat ihop det?
Jo, det kan det ha varit. Eller också är det någon sån här som han diktade om, som Cornelis har Fredrik Åkare. Alltså det är någon sån här Movitz, kanske någon sån gubbe liksom.
Ja, jag fattar.
Han har någon som heter Fridolin, jag vet inte.
Och nu diktar vi om Fredrik Nyström.
Ja, precis.
Som du har placerat Fredrik på det ybersexiga Häckens kansli.
Ja, Häckens kansli. Ja. Rambergsvallen. Förrätta Rambergsvallen, numera Bravida Arena, där sitter de. Och marknadsför skiten ur Hisingens absolut största och bästa fotbollsklubb.
Ja, det måste man säga. Men det går inte så bra för Häcken nu, Fredrik.
Nej, det gör det inte. Men det är en framgångssaga, Häcken, generellt sett de senaste 20 åren, får man ändå säga.
Det måste man verkligen säga. Men jag menar, i år så verkar det som att man lagt lite för mycket fokus på Fredriks arbete och lite för lite fokus på tränaren. Vem är det som tränar Häcken?
Andreas Alm.
Ja. Andreas Alm skulle behöva lite mer kärlek. Häcken, Fredrik kan få kärlek härifrån nu.
Precis. Ja. Men stort tack för att du väljer att stötta 4 meter.
Fantastiskt, Fredrik. Och är det nu så att du inte alls är en häckkanslist utan att du är rytmiklärare på en folkhögskola i Koppom, så då ber vi om ursäkt. Men det här är vad ditt namn och den tajmingen med vilken du blir Patreon andas.
Ja, så är det.
Så är det.
Det är någon slags namnhoroskop vi gör, va?
Ja, det är det verkligen.
Du, jag fick en liten smärre hit på Twitter här i veckan.
Fick du?
Ja, jag skrev om svenska män som bor i Thailand.
Ja, och det har jag missat helt och hållet.
Ja, det är inte så att jag kräver att du så här slaviskt ska följa mitt Twitter-konto.
Nej.
Men det var så att jag var inne på Twitter och så hamnade jag kanske, ja men säg en eller två politiska trådar.
Mm.
Och då var det så här, om det var någon så här gubbe som var lite så här negativt inställd till Sverige och kanske negativt inställd till invandring eller så här svensk coronapolitik. Då var det så här förvånansvärt ofta så att vara stort i Twitter-bion så här bor i Thailand.
Aha.
Och det är ingen nyhet kan man säga. Men då skrev jag en sån tweet som var: letar svensk man boende i Thailand som är för invandring och tycker Sverige balanserar sin coronastrategi väl, ska jag vara. Så här. 34 retweets, 890 likes.
Nej.
Så uppenbarligen slog det an en sträng där.
Ja, det måste man säga. Det måste man verkligen säga.
Hittade en vad ska man säga, en svag punkt eller en stark punkt.
Men det är ingen som har sagt att du är fördomsfull eller liksom har försökt att börja vända drevet mot dig.
Nej, faktiskt inte. Men det var någon som skrev så här: jag är man boende i Thailand, röstar på Centern och tycker att Tegnell också har gjort det bra. Så här. Att, men han fattar väl kanske inte så här ironin eller så.
Ja, men det var ändå gulligt
så här. Jag var gulligt. Så jag klickar hjärta där.
Ja, det är klart att
jag. Men sen så ringde det, om det var i förrgår, till mig något från ett okänt nummer. Mm. Och sen så jag svarar oftast inte på okända nummer. Om det inte är så att jag väntar något samtal. Men, och så efteråt så var jag tvungen, jag var lite nyfiken, som man ju är, eller hur, kolla upp det där. Och då visade det sig att det var antagligen då en äldre man boende i Göteborg med ett sånt namn till efternamn och ett y-namn till förnamn.
Du säger att han heter Kenny Jönsson alltså?
Ja, men något sånt. Ja. Och så här, ålder kanske runt 60. Och då kände jag så här, shit, nu kommer de här thai-gubbarna börja ringa mig. Nu kommer de börja ringa mig och börja ställa mig mot väggen. blev lite nojig där. Om min tweet hade satt igång.
Men du, det är ganska intressant, för din tweet, den, även om du säger att du är en högerextrem kar som tycker att Tegnell gör ett pissjobb och bor i Thailand, så håller väl han också med? Eller det är klart att det finns en viss här milt förakt som skymtar fram i tweeten.
Ja, jo, men alltså det är så här, liksom rent ord för ord så är ju inte tweeten på något sätt hånfull.
Nej.
Men om man läser undertexten så är det ju det.
Ja.
Så att man både kommer ju undan med det och inte, beroende på vad mottagaren har för liksom så här ironiradar, kan man väl säga då.
Ja. Alltså om det är en person som passar in på beskrivningen men som också har Aspergers syndrom, så kan han vara så här, ja, men det kan stämma bra. Jag tycker faktiskt att det stämmer nog. Det är klart att det finns en och annan centerpartist här nere, men de är också på högra sidan av skalan, så att jo,
alltså,
ja, precis. Så här,
de är marknadsliberala men ändå för flyktingar.
Ja,
men de är både höger och vänster, de är både och mitten.
Men det är roligt att den som skulle bryta det var ändå en centerpartist. Så här, han är så här, den vänstraste svensken i Thailand, det är en centerpartist.
Ja, precis. Det är liksom han för en sån där, den så här, han är den i Thailand som är för mänskliga rättigheter. Han är den enda thai-svensken som har ratificerat FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.
Ja, men
man undrar lite grann så, liksom så här, nu är det väl lite som en sanning att det är som smaltjocka män från Västerås med röd hy och dålig kvinnosyn som bor i Thailand. Mm. Alltså det är ju, alltså liksom det gensvar som tweetet fick visar att det liksom att folk känner igen fördomen. Alltså fördomen som också kanske har lite verklighetsförankring.
Jo, men
då undrar man ju lite grann varför det blev så. Liksom, var det så här, om man tar liksom så här thai-svenskens på något sätt historia eller etymologi, förstår du vad jag menar? Om man tittar på Mallorca till exempel, som också är ett sånt där ställe där det är lite varmt och gött, även om det inte är så här tropiskt, så är det ändå liksom gött på Mallorca. Men på Mallis bor ju mest så här, folk som håller på med keramik och singer-songwriters.
Och
ja, men det är ju så här, det finns ju inget så här VT-stämpel över folk som bor så svenska på Mallis på samma
sätt. Nej, idag gör det inte det, men på 60- och 70-talet gjorde det.
Ja, kanske precis. Mycket... Framförallt så här, charterturism liksom stämpeln, att det var lite svennebanan som åkte på charter då, kanske.
Ja, exakt. Men också så här, den här transportarbetarbasen Hasse Eriksson som drog till, Mallorca, det var Kanarieöarna, men det är ett ganska jämförbart på något sätt, för det har också blivit lite hippare nu. Men han satt, man såg någon bild när han satt liksom röd, som jävla, han såg ut som en flintastek vid poolen, som satt med en cigarr. Det var så här, då var ju han var den tidens Thailand-svensk liksom.
Men är det så här, tror du att Thailand har blivit sånt liksom mecka för den typen av svenska män? Är det liksom, det är ju dels på andra sidan jordklotet, vilket man kommer långt bort från Sverige. Och sen är det ju då att det är liksom otroligt bra klimat om man gillar sol och värme. Men sen finns det ju också någonting kring hela den här liksom porr- och prostitutionsindustrin och hur kvinnor behandlas där nere. Som också är en anledning till att många svenskar åker dit, tänker jag.
Ja, det tror jag absolut.
Det kanske blir en liksom perfect storm.
Ja, det blir ju det. Det blir det. Men det vore ju fint om någon kunde nyansera bilden av Thailand. Liksom inte bara av Thailand-svenskan, utan hela landet Thailand, som inte bara är en önation till exempel, som är, finns en stor landmassa upp liksom norrut mot Kambodja, som är liksom också Thailand, men det tänker man aldrig på. Eller,
nej.
Men jag
vem skildrar Chiang Mai till exempel?
Jag delar i hus.
Vem skildrar norra Thailands vedermödor och umbäranden långt bort ifrån turisternas piña colador på solvarma stränder? Vem skildrar risskördarna? Vem skildrar den ensamma människans existentiella kamp mot elementen? Monsunregnen, parasiterna, bensinbristen på de bristfälligt lagade landsvägarna.
Vem skildrar Thailands, kort sagt Thailands joggböle? Vem är Thailands P.O. Enquist, Sara Lidman, Sven Björklund?
Men det kanske är för att det, liksom, den stora uttolkaren av liksom, det riktiga Thailand liksom, inte riktigt har fått komma fram.
När var senast en thailändsk författare nominerad eller fick Nobelpriset? När var det senast?
Aldrig, tror jag.
Aldrig. Nej.
Jag vet inte liksom om, nu ska man ju vara lite så här lite kaxig så där, men jag vet inte om de har någon riktigt så här vass litterär tradition.
Nej, jag kan jättelite. Alltså grejen är att jag delar hushåll nu, det var det jag försökte komma in med. Jag som är på Gotland på den här släktgården, så är det så att Mimis brorsas fru är med. Och hon är svensk, men hon har bott 15 år i Thailand och var gift med en man i Thailand. Så hon har gjort en omvända grej, liksom att det är en svensk kvinna som reser ner till Thailand. Hon för henne är Thailand någonting helt annat. På ett sätt så känns det dumt att sitta och prata om det utan att Katarina får komma in, för hon har en helt... det är klart att hon förstår att Thailand är en militär, eller ibland en militär diktatur, av och till. Men framförallt också en galen monarki. En helt crazy...
Diktaturish.
Vad sa du? Diktaturish, ja. Exakt, diktaturish. Ja. Men framförallt en galen crazy... Men också ett land som är...
Är det Bummiboll som regerar nu?
Ja.
Eller? Är det Bummiboll?
Jag tror inte att det är Bummiboll längre.
Det är Bummiboll, va? Ja, eller?
Det är svårt att inte skoja om. Det är sant.
Jag är helt allvarlig.
Jag jobbar
varje gång jag säger Bummiboll så är det ju 100% allvar, såklart. Kung Bummiboll. Kung Bummiboll. Bummiboll.
Otroligt. Bummiboll. Det är otroligt känsligt med Bummiboll. Eller, han heter inte Bummiboll. Ja. Kan du googla nu?
Det kan jag. Men han har ju varit kung. Antingen är det den gamla kungen som heter Bummiboll, eller så är det nuvarande.
Nej,
den gamla. Det fanns ju någon som heter Chulalongkorn också, va?
De heter så här Pippi Långstrump namn. Bummiboll, Chulahopp. Ja. De. Nej, men jag jobbade med en tv-serie.
Det var... Bummiboll, han dog 2016. Ja. Och han var son till kung Chulalongkorn. Just det.
Vad heter nu?
Chulalongkorn är ju en... nu ska vi se, barn. Monark Maha Vajiralongkorn heter den nuvarande.
Han heter också någonting Longkorn.
Maha Vajiralongkorn.
Jo, men jag jobbade med en tv-serie på för 5 år sedan som heter Farang, som handlar om en svensk kriminell som sticker till Thailand och ligger lågt, och sen så kommer liksom det här
med Ola Rappas, va?
Det var Ola Rappas, ja. Och så kommer det här kriminella syndikatet äntligen i kapp honom, och så blir det en uppgörelse. Och jag skulle skriva ett avsnitt. Mm. Och då var det flera thailändska karaktärer med som var inte namngivna, som föll på min lott att hitta lämpliga namn till. Då var det så att jag slog upp liksom, vad heter framstående medlemmar av Thailands parlament. Det var typ det. Och sen så skrev jag, och sen så efter några veckor så kom det tillbaka, och då hade det här blivit granskat av thailändska myndigheter, så att du kan inte döpa den här prostituerade tjejen till Thailands för detta premiärminister.
Det är som om thailändarna sitter och skriver liksom en serie som utspelar sig i Sverige någon gång under sent 90-tal och sådär. Och sen så, du kan inte döpa den här glädjeflickan till Laila Freivalds. Det går inte.
Varför inte? Men det hade jag gjort. Det var precis det jag hade gjort.
Ja.
Det var Ann Wibble som gick runt i kort och liksom ropade in kara på någon. Så också så här, jag hade aldrig varit, jag gick ner på Google, alltså det var så här sop, min sämsta, lägsta nivån av research, typ så här, kolla Wikipedia-artikeln om Thailand och kolla vad folk heter. Och sen så
Ann Wibble gick omkring med sin sigghesa röst och väste, ja. Me wanna love you long time.
ja. Och sen så var det någon så här, någon uppgörelse som skulle göras under världen, och då så försökte jag hitta någon slags fond för det. Valde tuppfäktning, en tuppfäktningsarena.
Ja.
Och det var tydligen ganska bra. Det var tydligen träffsäkert. Det tyckte många, det men det stämmer. Tuppfäktning är stort i Thailand så.
Ja. Det, och jag tänker att du kunde ha valt något ännu enklare, thaiboxning.
Jag var inne på det. Jag var inne på thaiboxning, men tänkte att det är kanske roligare med tuppfäktning. Jag får med att tuppfäktningssekvensen kom med faktiskt.
Ja. Coolt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men du, var kul. Men det känns som att liksom, det finns liksom en massa historier om liksom, det ploppar upp historier hela tiden om ditt manusskapande.
Ja, det är klart att det är det som man håller på med liksom, all sin effektiva tid.
Men det är ofta påfallande ofta jag och Ida och sitter med barnen och tittar på något barnprogram på SVT Play och så säger vi så, fan vad bra det här var. Nu blir det så här. Nu blir det beröm här. Så sätter ni.
Jag sitter redan ner.
Men alltså att vi sitter och säger att fan vad kul det där var, Hotell Cantarell. Fan vad kul det var. Eller det här pedagogiska programmet med Vanna Rosenberg och Jakob Eriksson.
Ja, allt och lite till.
Allt och lite till. Mm. Och så tänker vi, fy fan vad bra det här är. Mm. Och så bara dyker det upp så här efteråt. Manus, Anders Barring.
Ja.
Det är ju, jag är stolt som en tupp. På en thailändsk tuppfäktning som snart ska dö.
En tupp på en thailändsk tuppfäktning som råkade heta, som råkade få namnet Olle Westberg. Sveriges FN-ambassadör.
Och snart ska dö. Och snart ska bli och snart ska bli dödad av Jan-Erik Wikström.
Ja, men tack, vad glad jag blir. Men jag tror kanske att jag har gjort något bra med de här 22 åren som manusförfattare. Men jag tycker att jag har på något sätt alltid velat någonting mer med det jag har skrivit. Och det som jag och Janne Fiert, som jag har jobbat med så många år fram till 2014. Mm. Vi ville liksom på något sätt lite mer. Mm. Och utdrog allting ett varv till liksom.
Ja, men det märks ju tror jag.
Mm.
Men av de grejerna du har gjort så här, alla projekt du har gjort sen du började som manusförfattare.
Mm.
Hur ofta liksom, jag säger liksom, av 10 projekt, hur många av dem känner du så här, fy fan vad bra det blev?
Hotell Cantarell tycker jag är otroligt stolt över.
Mm.
För det var också det första som jag fick vara med och liksom konceptuera och verkligen skapa från grunden. Hotell Cantarell känner jag att liksom där har jag liksom satt ett ganska rejält avtryck, känner jag. Så det är jag jävligt stolt över. Sen är jag nog väldigt stolt över det här projektet Lilla spöket Laban, där vi gjorde en adaptation av Ingrid Lasse Sandbergs böcker till tv, och vi hittade på nya historier som var så, som blev så liksom bra, så att det här Ingrid Lasse Sandberg bolaget valde att ge ut dem som böcker sen med oss som
författarna. Det är bra, det är bra betyg.
Det är väl bra. Och sen så är jag också sjukt nöjd med ett som jag tror att du har sett, en Sven Nordqvist adaptation som heter Nasse.
Just det.
Ja, som blev som, det finns en, två böcker, en som heter Nasses taxi och en som heter Nasse hittar en stol. Och utifrån de två böckerna så skapade vi 39 kvartslånga animerade avsnitt med, som vi gjorde tillsammans med en pennfilm. Nej, det gjorde vi inte alls. Vi gjorde det tillsammans med en, ett annat bolag i Malmö. Ja.
Så då, de är 3 av 100 är du nöjd med?
Vad sa du?
3 av 100 alltså. 3 av 100.
Nej, men jag är nöjd med mycket. Men nu har jag ju precis det sista inspelningsdagen idag på julkalendern. Och det är jag ju så fruktansvärt nöjd med, utan att jag ens har sett så mycket liksom färdigt. Jag har sett dagstagningar, men det känner jag mig så sjukt nöjd med. Så det
fan vad kul det ska bli.
Ja, det är nästan svårt att tända om och veta vad man ska ta vägen nu. Liksom. Men det känner jag mig otroligt nöjd med.
Men jag kommer ju sitta 1 december där på klockan 9 på morgonen och poppa popcorn.
Mm.
Man kan väl se det kanske tidigare på Play, men nu för tiden.
Ja.
Nu på tidigare så är det ju inte bara linjär tv, va? Utan man kan ju se både i för- och efterhand, va?
Jag tror du skulle kunna se det typ så här klockan 7 redan på morgonen eller ännu tidigare. Mm. Men varför väljer du inte en kvällssändning om du ska ha popcorn till?
Nej, men jag tyckte det var fast otroligt att sitta på morgonen med popcorn.
Ja, men det kommer ju barnen älska.
Ja.
Bosse kommer ju älska julkalendern lite mer för att det är popcorn.
Ja, hela december 2021. Ja. Popcornmånaden.
Ja.
Det är så här, frukost utgår till förmån för popcorn. Fan, årets farsa, eller hur?
Ja, verkligen. Verkligen. Ja.
Men det är ju majs och salt, det är ju, och matfett. Det är väl det är jättebra mat ju.
Ja. Men du Fritt, om jag får bända på det. Du har ju också ett långt kreativt yrkesliv bakom dig. Vad av allt det som du har gjort är du mest nöjd med? Är det den här livsformade?
Men jag är väl nöjd mer med jag kan nog känna att jag är mer nöjd med, alltså, vissa grejer som jag har skapat. Jag är nöjd att jag drog igång Oslippat, som är den här stand-up-klubben som fortfarande finns efter 15 år.
Mm.
Och jag är nöjd att jag drog igång Allt för att veta. Nu alltså, det goes without saying att jag är glad att vi gör den här podden också. Mm. Men jag är nöjd att jag drog igång Allt för att veta, och den har funnits i 5,5 år och med 20 miljoner nedladdningar och 300 avsnitt. Mm. Det är jag nöjd med.
Mm.
Och sen är jag väl nöjd med, det är svårt att säga något sådär speciellt verk, men sådär som jag gjort eller något. Jo, men sen är jag nog nöjd med, det är en grej som jag är väldigt nöjd med, som har liksom kanske flugit lite under radarn, men som ändå många nog har lyssnat på. Det är när vi gjorde Alla mina kamrater för många år sedan, så gjorde vi varsitt sommarprat.
Mm.
Och då är jag väldigt nöjd med det sommarpratet. Det var ett helt påhittat och liksom ironiskt sommarprat som jag la ner lite tid på. Och som jag dessutom då sjöng all musik till. Eller jag gjorde så här covers på kända låtar.
Men du, finns det kvar någonstans? Allt från
Mr. Bojangles, alltså du... Mr. Bojangles till någon Depeche Mode-låt. Ja, men till Where Do You Go To My Lovely. Alltså massa låtar som jag sjöng in. Det ligger på YouTube.
Det måste jag lyssna på. Jag tror faktiskt inte att jag hört det, men jag känner igen attacken, det där med att du gjorde musiken själv.
Ja. Men jag är nöjd med det, liksom så här, de historierna jag skapade till det som var programmet.
Mm.
För det är någonting med, jag tycker så att jag tror inte att jag skulle liksom vara så himla bra som romanförfattare till exempel, eller som tv-manusförfattare. Det vet jag inte, men jag inbillar mig inte det, men jag inbillar mig att jag är som bäst när jag gör olika så här stilparodier och pastischer på saker.
Mm.
Där jag liksom så här ska försöka imitera någon en framställningsform på något sätt.
Ja.
Då kommer liksom min kreativitet fram på något sätt.
Jag tycker jag märker att ju alltså det här kan låta så extremt banalt, men det är bättre att liksom försöka, för jag har haft långa perioder av extrem yrkesmässig motgång också. Det har inte bara varit så här allt och lite till och olika program, hotellkantarell, utan det har varit väl perioder som har varit som ungefär lika inspirerande som sandpapper.
Okay.
Det kan ju vara inspirerande om man är inte väldigt intresserad av liksom ytbehandlat trä, men att jag har liksom aldrig haft något annat val än att fortsätta att gräva i den här gruppen som jag står i. Och nu märker jag, tycker jag, nu när jag har hållit på i 22 år så når man ner till lager som man inte trodde fanns. Mm. Alltså jag är glad att jag inte slutade. För runt 2013-14 där någonstans, då var jag nästan inne på att sluta skriva manus och omskola och göra något annat, helt annat. Och nu är jag så jävla glad att du fortsätter med det. Det kanske är samma för dig liksom, att försöka fortsätta och gräva. För det är min nästa fråga till dig, om du tror att du har liksom den stora grejen fortfarande framför dig.
Ja, men det hoppas jag ju. Mm. För att jag tycker kanske inte att någonting jag gjort hittills har varit så bra. Nej. Alltså jag är inte så här missnöjd med så mycket som jag gjort, men jag tycker inte att det har varit så bra heller.
Nej. Ja, för jag tänker också att du och jag är liksom, tror jag, är så här, med ett fint ord, så här late bloomers. Att vi var inte så superheta i, på något sätt, i åldern mellan 20 och 35, men att det började hända egentligen efter runt 40 för oss. Jag läste någon intervju med en romanförfattare i DN. Han var född 69 också. Han har ju slagit igenom nu stort med någon roman. Han sa att,
vem då?
Det känns, jag är engelsk, jag kommer inte ihåg vad han hette.
Mm.
Men han sa att det är nog jävligt hälsosamt och liksom...
John Le Carré?
Nej, John Le Carré är ju... Han är ju inte född 69, han är ju född 29 snarare.
Ja.
Inte han...
Försökte skämta, han är död också.
Jag fattar, jaha.
Jag försökte skämta till det lite igen.
Ja, men det kanske du ska sluta med. Det kanske är något du ska... Nej, jag skojar bara. Jag berättade om när jag var ute och åkte båt. Ja, det har jag. Och guiden pekade på ett hus och sa, där bor John Le Carré.
Ja, och kanske.
Jo, men det var ju när jag rundade Land's End med båt. Och,
vi pratade om Land's End för några avsnitt sen, men du sa ingenting om det.
Jag var ute på en båttur i Cornwall. Vi skulle runda Land's End. Och då så när vi...
Som man gör.
Ja, man gör det. Och när vi var ganska nära själva rundningen och pekade guiden på ett hus som till synes klängde på en av de här klintarna ner mot havet. Och så sa han ordagrant, gissa vem som bor där. Och vi bara, eftersom vi var 16 år på språkresa, vi vet inte.
James Bond.
Ja, han bara, John Le Carré.
Ni var osäkra på om det var en... Och ni bara, wow.
Nej, vi bara,
vem är det? Vi började tisslade och tasslade. Så här. Vem är det?
Däremot om man skrev vykort hem till farsan, vi åkte förbi John Le Carrés hus, så fattar man att han fick liksom hjärtsvikt när han läste det. Wow. Ja.
Och det är sjukt, för det vykortet sitter ju fortfarande på hans kylskåp.
Ja.
Han är starstruck fortfarande. Han har en son som såg John Le Carrés hus. Där pikade det din pappa, kan man säga. Apropå det här med om man tror att man har det liksom största framför sig.
Jag tror att alla, samtliga 39 fäder till de barnen som var på den här språkresan fick liksom blodtrycksfall när de fick vykortet. Pappa, igår åkte förbi ett hus, gissade vem som bodde där, John Le Carré. Och sen så konsekvent felstavat på så det är L-E, och sen så som fläsk Carré då. Med K.
men det är svårt med tagna namn sådär, eller hur?
Ja, det är det. Det är Peter Lemark och John Le Carré.
Men snacka om kongenialt boende, eller hur?
För John Le Carré?
Ja, alltså han kan ju inte bo på en plats som bättre liksom representerar John Le Carré än på någon typ av klint. Någon så här uppe på en, liksom en kalkstensformation i Cornwall med utkik över Engelska kanalen, eller hur?
Nej, det är sant. Det finns bara två författare som har ett sånt här fantastiskt kongenialt boende. Det är John Le Carré, som tyvärr är död. Och så Lars Mikael Rattaman, som bor vid Valla Torg.
Ja, eller hur? Alltså.
Helt hållet.
Eller Walla Torg, som han säger, en av sina dikter. Ahmed ropar nästa hållplats Walla Torg.
den här dikten som Lars Mikael Ratt, om man läser i introduktionen till vår, vad heter det, vignetten till våran, den heter ju Hey Kicker. Det är så liksom så här, jag tycker det vittnar om så dålig kontakt med ungdomskulturen. Hey Kicker.
Ja, det gör det. Men jag tycker också det är liksom så skönt. Jag tycker det finns någonting befriande i det, att ha lite dålig kontakt med ungdomskulturen, för att det är också, det finns någonting bland kanske främst då majoritetssvenskar, att man liksom, att man inte vågar ha någon kontakt med till exempel subkulturer som har att göra med kanske förort eller rap, eller som kan liksom med utländska efternamn, och då blir det så här, det är en slags beröringsskräck som blir lite så här okreativ, kan jag tycka.
Fan vad rätt du har det. Hellre riskera att göra bort sig lite än att liksom bara välja att inte se de här människorna, att osynliggöra de här människorna. Fan vad rätt du har det. Det är det bästa jag hört.
Men till exempel så har ju, jag tror ju både Tunna blå linjen har ju fått ganska bra liksom kritik för att den har ändå så här varit ganska sann mot hur det verkligen är i ungdomsgäng i Malmö. Och även Snabba Cash, den nya serien där, det har varit en del diskussion kring, ja, men kring slanguttryck och sådär. Och då finns ju alltid en falang som bara, som ska liksom hålla på och tjafsa om att det liksom inte är tillräckligt trovärdigt. Eller så. Jag tror verkligen de har vinnlagt sig om att göra det så bra de kan.
Mm.
Och jag tycker det finns någonting lite, ja, men det är så här, jag tycker det är tråkigt med människor som håller på och anmärker på sånt. Alltså om det är uppenbart att det är någon som liksom aldrig har satt sin fot i Rinkeby och aldrig ens, och inte har velat förstå eller skriva med någon slags tonträff som har med Rinkeby svenska att göra, då fattar jag det. Men om man har försökt och säger något ord som är lite fel, eller är det någon som tycker att det ordet är fel, men sen så är det någon annan som berättar att om det är bokkyrka så använder man det ordet, till exempel.
Mm.
Det känns jävla förlamande med människor som går igång på sånt, tycker jag.
Ja, det kan jag hålla med om faktiskt. Det är som att lägga många, en våt filt över kreativiteten.
Ja, precis. Ja.
Men väldigt mycket av kritiken mot, eller Snabba Cash har ju varit väldigt uppskattat, men det är vissa debattörer har ju framförallt på hiphop-sidan som Stor, eller jag tror att också han som heter Aki, som är förbannade på Jens Lapidus och Jesper Gransland som har gjort den här. För att de tycker att det blir någon form av, inte kulturell appropriering, men en exotifiering av de här miljöerna. Och jag hörde en intervju med just rapparen Stor som var så jävla förbannad på allt från Scarface upp till hela Snabba Cash-trilogin då, filmerna och den här serien, för att den romantiserar och ger en falsk bild av ett liv, och den suger också folk till sig. Det tyckte jag var jävligt intressant, och jag vet att när de gjorde Snabba Cash, de som har gjort den, det är ju svenska medelklass män födda på 70-talet som har gjort den här, men de lyckades hitta liksom karaktärer och skådespelare som skulle vara med och tankade dem fullständigt på lingo och uttryck det är det här gänget som spelar de här gangsterna som har liksom fått fria tyglar och då de som bor i de här områdena tycker liksom att det här låter ungefär lika autentiskt som, du vet, på 40-talet när man åkte ut upp till Älvdalen och skulle dokumentera älvdalsmål och bad två gamla gubbar ha ett autentiskt samtal med att lägga in så mycket älvdalsmål som möjligt i samtalet. Man hör hur jävla stelt det är, och liksom så har jag hört att folk är skitförbannade på att de tycker att det är såhär, så där låter, så där, de snackar inte så där. Och det är också så här, när man ser en fransk film så tycker man att det är så jävla bra skådespeleri, för man kan inte franska, och tydligen ser det så här också, att vi som bara liksom åker förbi Järva, liksom Tensta, Rinkeby när vi är på väg till Västerås, för att E18 går förbi där, men annars har vi aldrig varit där. Vi tycker att det här är superspännande och häftigt och exotiskt. Så det har ju varit,
ja, men då tycker jag det kan få vara så.
Men jag tycker att det kan ha varit en del liksom intelligent kritik, även inte bara så här tråkig jantekritik, utan liksom rätt intelligent kritik mot, mot
snabba. Vet du vad jag tycker om det? Jag tycker den kritiken är töntish, ja.
Nej, men jag bingeade det där faktiskt, det gjorde jag, det ska jag säga. Det var ganska roligt för jag, Anders. Jag måste bara säga en sak, en sista sak. Jag såg tre avsnitt, tyckte de var lysande. Sen så smsade jag en kompis som bor i Skärholmen. Visst är det bra, han bara, det är det sämsta jag sett. Så såg jag tre avsnitt och tyckte det var lite sämre.
Man ska aldrig texta en kompis i Skärholmen.
Nej.
Såvida man inte vill köpa en femma, eller hur? Am I right? Tjo bror. Har du femish?
Tjo. Vänta, jag måste bara.
Tjo bror. Tjo bror, har du femish? Måste git.
Hej lilla syster kanin. Det betyder miljon.
Ja, det här kommer ju fällas av granskningsnämnden, kan jag ju säga.
Nu, vi har pratat om våra karriärer, de är slut nu.
Ja, de är så jävla slut, alltså. Ja.
Men du,
din karriär är så fucking slut, Anders. Det är så fucking slut.
Du är så jävla autentisk nu, Fritte.
Ja, tack snälla. Ja. Tack snälla. Ja. Den mest autentiska invandrarungdomen på 49 år i Gröndal.
Det är så roligt om du när du ska liksom göra det, du är så långt ifrån det här som en människa kan vara på något sätt. Ändå så har du liksom, det är på ett fingerknäpp så är du helt autentisk.
Ja, precis. Helt sjukt. Ja. Helt sjukt. Men det visar ju att skådespeleri, det handlar inte om nedärvda egenskaper. Det handlar om att våga resa till en annan plats med sin kropp och sitt intellekt.
Och våga fantisera. Ja, det är även författande. Våga hitta på, våga fantisera och gå till dina fördomar. Där finns guldet.
Och jag skulle vilja uppmana alla våra lyssnare att våga fantisera er bort till patreon.com/4meter och fantisera er fram till en valfri summa som ni vill stödja oss med. Det brukar ofta räknas i den amerikanska ungdomsvalutan dollar, även känd från gangsterdramat Scarface. Och gör ni det så är vi såklart evigt tacksamma, kan man säga. Mm. Och i gengäld så får ni
inte evigt
ingår
tacksamma.
Så länge ni betalar, kan man säga.
Vi är lite tacksamma.
Och i gengäld så ingår ni i det här klanlika då nätverket som omges av lite så här omerta och den gamla tidens så här koder, kan man säga.
Gör det bara. Vill du komma med en evenemangstips eller vill du bara lägga på nu?
Lägg gärna på bara. Ja.
Jag vill säga så här att jag har en ny bok ute och det är ganska många som hör av sig och vill köpa den. Den heter Familjen Knyckerts och Gipskattens förbannelse. Jag har tyvärr varit tvungen att säga att det dröjer ett tag innan jag kan sälja den själv. Men gå gärna in på valfri nätbokhandel och köp den och sen så slå mig en plingeling så tar vi en fika så signerar den så att säga live. Det går ofta att lösa. Men i slutet av maj så tänker jag att jag ska ha en liten egen drive.
Ja. Mm. Om man inte bor i Stockholm då, kan man göra någon slags digital signeringsfika då?
Då kopplar vi upp våra, då kan jag signera den med mitt bank-ID.
Bank-ID? Ja, kan jag. det är den bästa boksigneringen.
till Ralf 5 år. Den signerar hans bank-ID. Ja, men
fantastiskt, Anders.
Ja, då tack tackar vi för oss då.
Ja, ha det bra.
Hej då.
Hej.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.